Ja, man får riktigt nästan kämpa sig fram idag för att få predika. Det är i och för sig intressant. Tack för alla det här vittnesbörd. Jättetrevligt att höra livs stories, helt enkelt. När Gud, vi vandrar med Gud, vad vi upplever. Både i med- och motgång och hälsa och sjukdom och ja, alla våra bekymmer och alla våra glädjeämnen. De är viktiga för Gud och de är viktiga för oss. Och de är också viktiga för oss här i gemenskapen, att vi delar med varandra. Så jättebra, tack för det här initiativet. Nu har vi förstås bränt av alla vittnesbörd, så nu har vi inte vittnesbörd på 10 möten. För alla var ju uppe redan. Så där kan det gå. Ja, det kanske hinner hända flera saker. Varje vecka tror vi att Gud vill göra någonting i våra liv som vi kan berätta om egentligen. Och då är det ju det roliga här faktiskt. Jag kan börja med att berätta vad som hände den här veckan i mitt liv. Det var nämligen så här att förra söndagen så predikade jag ju också. Då predikade jag lite utifrån det som vi har hållit på att prata om i ledarsamlingarna. Om vad som är viktigt, våra liksom fokus, vad vi ska satsa på. Nämligen att presentera Jesus och demonstrera Guds rike och inkludera människor. Och det där är jättebra, men det är nog lite torrt och tråkigt också. För en del tycker jag. Jag tror att min känsla var så här på måndagen, ni vet, på pastorns krapuladag. Att ja, det här var nu inte den mest härliga predikan som jag har varit med om. Det var ett viktigt budskap och fortfarande så kommer jag att tugga på det här och fortsätta jobba utifrån det här. Allt var bra. Men gode Gud, vad vill du jag ska tala till församlingen nästa söndag? Jag vill ju liksom ha något bra som du har gett upp mig. Och så var jag på tisdagen ute och promenera. Och ofta när jag promenerar så talar jag med Gud. Det gör jag också när jag kör bil. Det är sådana bra tillfällen när man är ensam. Så får man jobba med saker som man har på sitt hjärta tillsammans med Gud. Och så utgöt jag mitt hjärta, som man ju gör när man inte riktigt vet. Gode Gud, jag skulle vilja ge någonting riktigt bra åt församlingen nästa söndag. Vad ska jag säga? Eller vad vill du säga till församlingen nästa söndag? Det var min fråga. Och jag tänkte att jag skulle nu få be och fasta och hålla på där en stund medan jag vandrade. Men nästan i samma sekund som jag frågade så kom en berättelse från Bibeln för mig. Och jag tror ju, jag har varit så här enkelt. Jag tänkte det skulle behöva lite mer liksom brottning. Men det där, ibland så kommer Gud direkt och ger ett ord. Och jag tror ju i min barnslighet att det här har Gud gett mig för att ge åt er. Så jag tror att i det här ordet som vi ska dela med varandra så finns det ett budskap från Herren själv till dig, just dig. Och det är på något vis lite inspirerande att predika när man har det utgångsläget. När man tror att det här är viktigt. Tror att det här är något som Gud vill ha sagt. Och vad är det då som Gud vill ha sagt? Jag tror ju att det vi ska tala om idag, det är det som alla människor behöver. Det var det som människorna behövde på Jesu tid. Det är vad människorna i världen behöver idag. Och det är vad vi behöver varje dag. Och vad är det då? Jo, det är ett möte med Jesus. Eller vad? Så enkelt är det. Ett möte med Jesus. Och vi har någonting att berätta på söndagen i Betania när vi kommer. Att idag, eller den här veckan, var jag med om det här tillsammans med Jesus. Eller det här talade Jesus in i mitt liv. Och det här har jag fått uppleva tillsammans med Jesus. Och har ni Bibeln med i era biblar eller era telefoner så kan ni slå upp Johannes evangeliets 4:e kapitel. Vi kommer att vara där i den berättelsen. Och för dem som är vana med bibelläsning så vet redan vad det står i Johannes 4. Det är en väldigt, väldigt välbekant berättelse om Jesus och en människa som fick ett möte med Jesus som förvandlade den människans, och inte bara den människans, men många människors liv. Och vi ska gå igenom den här berättelsen en gång till, därför att den här har så mycket att berätta för oss. Och nu vill jag faktiskt ha lite hjälp. På det sättet, jag vill ha någon liten föreläsare som läser. Vi ska alla läsa texten. Men jag vill att någon ska vara lite föreläsare så får vi lite variation. Och vem ska man vända sig till om inte till sin fru allra först? Nu får du leda församlingen i den här texten som är här på väggen. Johannes evangeliets 4:e kapitel och de första 6 verserna.
Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes. Även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien, och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen.
Här är alltså utgångsläget. Jesus har varit i Jerusalem och han har haft stor framgång. Och han har fått lärjungar. Och det första han gör när människorna börjar tro på honom är att han låter döpa dem. Det står ju att han döpte fler än Johannes. Och vad är Johannes känd för? Jo, för att han döpte massor med människor. Och här står det att Jesus döpte ännu flera. Och av någon anledning så ser vi här en liten sån här intrig. Att Jesus hörde att fariseerna hade fått höra om att han eller hans lärjungar döpte fler än Johannes. Så nu måste han ge sig bort därifrån. Var det månne så att Jesus tänkte att de, när de ser hur många som följer mig, kanske de blir avundsjuka eller arga på mig och de vill ta fast mig. Jag har ännu så mycket att göra att jag kanske måste avbryta här nu och ge mig bort till ett annat område. Hur det än var med den här saken, så var det ju faktiskt så att han gjorde ett beslut av den här orsaken att nu måste jag lämna Judeen och vända tillbaks mot Galileen. Och då måste han ta vägen genom Samarien av någon anledning. Och den anledningen är ju inte så speciellt komplicerad. Om vi tittar på kartan här så ser vi att Jerusalem är där i söder. Judeen är alltså i söder. Och så har vi Galileen och Nazaret och Tiberias och hela Kapernaum och allt det där är där uppe i norr. Och den rakaste, kortaste vägen det är att gå rakt norrut från Jerusalem. Rakt genom Samarien. Och på halva vägen så ser ni att där finns Sykar. En stad i Samarien som inte var speciellt stor och märkvärdig, men den var tydligen längs vägen, eller hur? Hur långt är det mellan Jerusalem och Sykar? Det är cirka 60 kilometer ungefär. Så jag misstänker att de hade gått en dag, så hade de övernattat någonstans och så hade de gått från soluppgången och nu var det alltså middagstid. Och Jesus och lärjungarna, de var hungriga och de var trötta och de var törstiga. Så Jesus, han slår sig ner vid den här brunnen. Och lärjungarna, som det sen står här, de fått i byn för att hämta mat. Där sitter alltså Jesus vid brunnen i Sykar, därför att han måste ta vägen där förbi. Följande texter från Johannes 4:7-9.
Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna.
Vi har alltså det här läget när kvinnan ska gå och hämta vatten. Och det står inte om några andra kvinnor. Det var ju kvinnorna som hämtade vatten på den här tiden. Men hon var ensam där. Och det lilla vi vet om traditionerna är väl det att man vanligen går tidigt på morgon. Då går hela byns alla kvinnor och hämtar vatten. Ett förfärligt chatter vid brunnen, kan jag tänka mig. Men hon kom senare, mitt på dagen, ensam. Det är ju ett ganska utsatt läge för en kvinna på den här tiden. Det kunde hända vad som helst. Och hon kommer till brunnen och där sitter en man. Hon förstår att det är en judisk man. Aha, tänkte hon. Då blir det inget liksom samtal här. Eller han vill inte ha med mig att göra. Han är ju lite bättre, tycker han, än oss samarier. Eller hur? Det var så hon tänkte om de judiska männen. Hon hade ju haft erfarenhet av många män, visade ju sig. Så hon hade knappast så höga tankar. Men han börjar prata med henne. Han säger det här uppenbara som man gör vid en brunn om man inte har något ämbar eller något steva att hämta upp vatten med eller en kruka att slänga ner med ett rep. Ge mig lite att dricka. För hon hade krukan med sig och repet med sig. Men jag tycker hon är ju festlig i sin rakhet när Jesus ber henne om vatten, så reagerar hon spontant. Hur kan du som är jude tala till mig och be mig om vatten? Jag vet inte vilken ton hon hade. Var hon förskräckt eller var hon imponerad eller var hon överraskad? I alla fall var hon säkert. För att hennes förväntan var ju den att den här mannen, vem han än var, eftersom han var en jude så ville han inte ha någonting med mig att göra. Så där var de två. Vi kan ju prata lite om den här brunnen också. Det kallades ju då Jakobs brunn. Det är i närheten av en plats som Jakob hade gett åt sin son Josef, helt enkelt ett område. Och vad jag förstår så är det också en plats där Jakob blev begraven. Och det här är alltså i närheten av berget Gerizim, som alltså då är det berg där samarierna tillbad Gud. Det var ju så här att samarierna var ett blandfolk som hade flyttat in i det här området som vi såg på kartan mellan Judeen och Galileen. Och de ville egentligen bli judar, de ville tillbe Gud. De trodde på samma Gud som judarna. Men de hade lite annan åsikt om att judarna måste tillbe Gud i templet i Jerusalem. Medan de här tänkte på någonting som Mose hade gjort tidigare, många hundra, kanske tusentals år sedan tidigare, att berget Gerizim, det var liksom välsignelsens berg. Men i alla fall så hade samarierna den här uppfattningen att det var här som vi vill ha vår tillbedjan till Herren. Det här vi vill be till honom, det här vi vill offra, det här vi vill vara. Och judarna och samarierna, de var inte överens över det här. Och Jesus tar ju faktiskt upp det här temat sedan i det här samtalet om de här bergena och att tillbe Gud i ande eller sanning. Det här är en av de ställen som faktiskt finns kvar ganska så här. Alla är överens om, judar och kristna och till och med muslimer är ganska överens om att det faktiskt är det man kallar Jakobs brunn här i staden Nablus i dagens läge på Västbanken. Och där kan man alltså, det är en brunn som har varit 40 meter djup med kanske bara 20 meter djup. Den har bara vatten en del av Åre, men i alla fall fortfarande så kan man hämta vatten från Jakobs brunn i Sykar, som nu då heter någonting annat naturligtvis. Vi ska läsa mera. Skickar du mikrofonen vidare bakåt där åt någon som kan leda oss i Johannes evangeliet 4:10-12.
Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sade: Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap.
Det var ju så här, den här kvinnan visste ju inte vem hon hade att göra med. Det var en man, en judisk man som ville ha vatten. Och Jesus han är ju nog ganska, det är ganska spännande om man tänker att Jesus hade kommit för att uppenbara fadern. Han var liksom kommen till judarna för att de skulle få se sin messias. Och nu är han i Samarien, ett helt annat ställe. Och här börjar han liksom presentera sig. Först har han liksom bjudit in henne i sin gemenskap och börjat prata med henne. Och nu börjar han presentera sig. Och han är ju ganska psykologisk, tycker jag också. Han säger, om du skulle veta vem jag är så skulle du ha gjort på annat vis. Och samtidigt är han så mystisk så hon förstår ju inte. De pratar ju helt förbi varann. Han talar om det levande vattnet som hon aldrig blir törstig av mera. Och hon talar om, naturligtvis, Jakobs brunn och det här riktigt fysiska vattnet. Och det är lite en stund som de är lite så här att de går åt olika håll helt enkelt med sina funderingar. Men den här så småningom så blir det mer och mer klart vem hon har att göra med. Det är ingen vanlig man nämligen. Vi skickar mikrofonen vidare och ska vi läsa följande verser, 13-15 verser.
Jesus svarade henne: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten.
Hon var helt med, men hon var helt utanför vad han pratade om egentligen, eller hur? Hon tyckte det skulle vara jättebra det här om man skulle slippa gå dit mitt på dagen när det riktigt är hett och släpa de där tunga vattenkrukorna hem. Oj vad det skulle vara skönt om man inte skulle behöva bli törstig i ett varmt och torrt land. Så hon tolkar ju honom bokstavligen medan han talar om den helige ande. Vi vet att han på andra ställen talar om det levande vattnet, som strömmar av levande vatten ska flöda fram inifrån dem som skulle få anden, eller hur? Vi fortsätter att läsa den här spännande historien. Skickar du den där vidare, framåt kanske där? Johannes evangelium 4, 13-15, det här borde vara kanske lite längre fram. Det var förra versen också, men det är i alla fall Johannes 4. Vi läser.
Han sa det, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sade, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det jag säger är sant.
Nu börjar det ju liksom tätna den här historien, eller hur? Det blir liksom lite mera personligt. Det blir lite mera djupgående i hennes dialog med den här mystiska mannen. Först vill han ha vatten, och det är ju enkelt att begripa. Sen börjar han tala om att han hade något levande vatten. Det var nog lite mystiskt, men det lät ju bra. Men oj, vad han gör här. Han avslöjar ju hennes livs hemlighet. Hur kan han veta vad hon har i sitt liv? Hur kunde han veta att den mannen hon nu har inte är hennes man? Och att hon har haft fem män. Hur kunde han veta det? Vilken märklig man. Vilket märkligt möte med den här mannen hon har. Det du säger är sant. Jag tror att Jesus ville testa henne. Det är min teori, min spekulation här. Han fick andens uppenbarelse om den här kvinnans livssituation. Han visste att hon hade varit med om allt möjligt. Jobbigt. Det står ingenting om att hon var änka, utan antagligen så var hon en kvinna som av någon anledning hade blivit skild från sina män. De hade skilt sig från henne. Det var ju väldigt enkelt. Det var bara att skriva ett brev om man var på dåligt humör, mannen. Att jag skiljer mig från dig och så saken klar. Så hon hade nog varit med om många försök att få en familj. Många försök att få ett liv som skulle vara respekterat i byn. Men det hade gått sönder. Det hade misslyckats. Hon var en kvinna som knappast var i så högt anseende. Det är väl det man tolkar också in i att hon kom dit på dagen ensam. Det var därför att hon ville egentligen inte utsätta sig för de andra kvinnornas förakt. Och den här kvinnans situation är som en öppen bok för den här mannen hon möter. Men jag tror att Jesus ville testa hennes uppriktighet, hennes ärlighet, hennes, hur ska vi säga, att hon inte liksom förskönar sin situation. Så när hon säger att hon inte har någon man så var det ju sant. Hon var inte gift, men hon hade ett förhållande tydligen med en man som var någon annans. Så det var som upplagt för katastrof i hennes liv. Vi fortsätter att läsa några verser till. Vem är det som har mikrofonen?
Kvinnan sa det. Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa det till henne, det är jag, den som talar med dig.
Här börjar det hända saker igen. Den här mannen som var en jude visar ju sig vara någonting annat, någonting mer, en profet. Och hon hade naturligtvis också uppfattningar om vad profeterna gjorde. Hon hade fått höra de här berättelserna om profet, profeterna som ledde Israel och som talade till kungar och som vände och bände i historien, så att säga. Och hon hade lärt sig att profeter kunde veta saker som ingen annan visste. Så hon började förstå att den här mannen hon pratade med måste kanske ha varit en profet, eftersom han visste sånt som ingen, eller som han inte kunde veta. Vem det är hon möter börjar liksom bli lite, det börjar fyllas ut i bilden, så att säga. Och det är ju egentligen märkvärdigt det här också, att här börjar Jesus uppenbara vem han verkligen är för en människa som från judarnas sida var föraktad därför att hon var samarier. Och från samariernas sida antagligen också var mindre aktad, eftersom hon var en kvinna som inte hon hade flera olika förhållanden när det gick åt skogen. Det var inte så lyckat. För den här kvinnan börjar Jesus berätta det han inte hade berättat för någon. Hon hade inte bara ett trasigt liv. Hon hade också en förväntan på att Messias ska komma. Att Gud ska sända en frälsare som inte bara ska frälsa judarna, utan som ska bli hela världens frälsare. Den tron hade hon. Den förhoppningen och längtan hade hon. Jag menar, eftersom Jesus visste om hennes relationssituation, så tror jag också att han visste om hennes tro och längtan. Och han uppenbarar någonting som inte är så väldigt självklart. Att Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Och det är ingen skillnad var vi är. För Gud är överallt. Och det handlar mer om var vårt hjärta är än var vår kropp råkar befinna sig. Och det här med tron att det är Jerusalem eller det är Gerissimberget, det har enligt Jesus ingen betydelse. Det som har betydelse, det är om du tillber Gud i ande och sanning. Det här är en ganska stor och djup uppenbarelse. Och det ger han sittande på en sten vid en brunn i Samarien. Pratande med en kvinna som han inte kände. Men som han ju nog kände, eller hur? Men som inte kände honom ännu. Och han uppenbarar för henne när hon talar om Messias. Han hade ju frågat, om du visste vem det är som pratar med dig. Så säger han här, det är jag. Och han använder ju de ord i hebreiskan, förstår jag, som används om Gud. När han presenterar sig och säger, jag är den jag är. Mose undrar, vad ska jag säga att du heter? Säg att jag heter jag är. Och nu använder Jesus samma ord när han berättar för den här kvinnan vem han är. Jag är den Gud som har uppenbarat sig för profeterna i den gamla tiden. Jag är den Gud som uppenbarar sig som Messias för alla människor. Det här är helt, helt hisnande uppenbarelse. Och det kommer i ett litet samtal med en kvinna vid brunnen. Jag undrar vad hon tänkte. Jag undrar vad hon tänkte. Vem är han egentligen? Är han månne? Han talar så lite underligt. Men han visste ju allt vad jag har gjort. Tänk om. Det började gå upp ett ljus i hennes sinne. Jag har längtat efter Messias. Vi har tillbett Gud på det här berget. Vi har en konflikt med judarna. Hur det ska vara, vi tror olika. Men vi längtar efter att Gud ska komma uppenbara. Säg för oss. Och nu säger han, men kan det vara så? Kan det vara så? Jag undrar vad hon kände och tänkte. Men vi vet, när vi läser vidare vad som hände. Ska vi läsa? Vem har mikrofonen? Varsågod.
Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket, kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom.
Lärjungarna, så att säga, kommer in där och avbryter samtalet. Men vågar inte blanda sig i det heller tydligen. Ingen frågar vad han ville henne eller varför han talade med henne. Jag får den känslan av att de nog undrar, eftersom som Johannes skriver på det här sättet, att vad har han pratat med den där kvinnan? Och varför pratar han med den där kvinnan? Nå, det som händer är ju det att kvinnan i sin egen upplevelse ändå blir så pass frimodig att det här måste jag ju berätta för mina grannar och mina vänner inne i stan, i byn. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. När har ni senast gått till grannen och sagt, hörni, det var en som berättade allt vad jag har gjort för mig. Visste allt vad jag har gjort. Alla mina hemliga synder och alla mina misslyckanden. Det kom han att berätta för mig. Skulle ni ha gjort som hon? Jag vet inte. En märklig situation. Men jag tror ju att hon var ju så tagen av uppenbarelsen att det här är en profet. Det är en man från Gud. Är det kanske Messias? Kanske hon redan hade börjat tro att det här måste vara Messias. Och då bleknar liksom alla de här andra sakerna i hennes liv och andras liv. Det blev ganska oviktigt, för helt otroliga har hänt. Det vi har i släktled efter släktled efter släktled har väntat på, det är nu här. Alltså gissa vilken upplevelse hon hade när hon började tänka, nej men, får jag vara med om det här? Att Messias talar med mig, uppenbarar sig för mig. Ho, ho, ho. Oj, oj, oj. Jag tror jag förstår henne. För att hennes livslånga längtan håller på att få sitt svar. Få komma i uppfyllelse. Jag har längtat efter Messias. Ett möte med Messias. Och nu har jag ju fått det. Det är ju helt otroligt. Kom och titta. Kom och titta. Kolla att inte jag har fel. Ungefär. Vi läser vidare från 39 till 42.
Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sa till kvinnan, nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare.
Många samarier följde med henne ut till brunnen. Redan det att hon sa, det här är en profet, det här måste vara någon som är från Gud. Därför att han visste om mitt liv fast han inte alls känner mig. Jag har aldrig sett den här mannen förut. Och ändå visste han att berätta det här. Och då, det är intressant att i den här byn fanns det många som väntar på Messias. Som längtar efter Messias. Och jag tycker att det är ganska fascinerande. När de kom och pratade med Jesus så var det någonting som funkade. Det var någonting som tog tag i dem. Det var någonting som de ville höra mera om. Och då säger de, stanna kvar hos oss. Och han stannade där i 2 dagar. Och jag kan tänka mig att han fortsatte berätta mera om vem han var. Eller vad? Han som var jude blir gäst hos samarierna. Han bodde hos någon. Han åt tillsammans med någon. Helt otänkbart för judarna. Men sån är Jesus. Och Jesus talar så att de kommer till tro på honom. Och märker ni att han är inte bara judarnas frälsare. Han är inte bara judarnas Messias. De säger, vi vet att han verkligen är världens frälsare. De själva var inkluderade, men inte bara judarna och samarierna, utan hela världen. Tänk så mycket uppenbarelse om vem Jesus är och vad han vill göra hos oss som ryms i de här. Den här korta berättelsen, mötet med kvinnan vid brunnen, mötet med samarierna från byn och sedan 2 dagar intensivt så att säga, samtal där de får ännu mera förstå vem Jesus är och hur han uppfyller löftena om Messias. Så det var ett märkligt möte med Jesus. Det var ett märkligt möte med Jesus. Och det förvandlar hennes liv, men det förvandlar hela byn, tror jag. Jag tror att Jesus han gjorde det här med flit, så att säga. På med avsikt. Han visste att det skulle hända nya saker längre fram i tiden. Och det var ju så här att när Jesus hade farit till himlen, lärjungarna hade fått sitt uppdrag. De hade fått uppleva den helige ande och det hade blivit fullständigt kaos i stan i Jerusalem. Många hade kommit till tro på Jesus. Många hade blivit döpta och många hade blivit uppfyllda med den helige ande. Och så blev de här ledarna fasttagna och satta i fängelse och det blev förföljelse och så blev de utspridda över hela landet. Och då står det om Filippus så här. Och det är det sista vi ska läsa här nu. Apostlagärningarna 8, 4-8.
Det som nu hade skingrats gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. De lyssnade alla noga till det som Filippus förkunnade när de hörde och såg det tecken han gjorde. Från många som hade orena andar for dessa ut med höga rop och många lama och halta blev botade och det blev stor glädje i den staden.
Filippus kom till Samaria och staden Samaria som nämns här så den hette någonting annat på den här tiden också. Den hette Sebaste, det hade någonting med någon kejsare att göra. Men det, ni ser att det är grannstaden praktiskt taget från Sykar. Så att jag tänker mig att samarierna, inte bara i Sykar utan också i de andra städerna, hade nog väntat på Messias. De hade tillbett Gud på sitt berg där. Och de hade hört vad som hade hänt några år tidigare i Sykar, att Jesus hade kommit på besök och träffa, ni vet den där, ni vet vem. Och många hade kommit till tro på honom då redan. Jag tror ju att de hade fått höra det här. Och en del kanske redan hade börjat tro på Jesus. Och nu kommer Filippus dit och berättar om att Jesus är världens frälsare. Och att de kan få bli frälsta. De kan få uppleva Guds mötet. Även om inte Jesus är där i kroppslig gestalt. Så är han där genom Filippus, genom den helige ande och genom budskapet om frälsning. Så jag kan inte låta bli att tänka mig att något annat än att jag vill ha ett möte med Jesus. Och du behöver ett möte med Jesus. Och ibland kan det vara ute i naturen som den här gången. Så man får höra Guds tilltal som förändrar ens utsikt, ens planer, ens inriktning, ens liv. Och jag vill knyta an vid den här upplevelsen jag hade på tisdagskvällen på min promenad. Jag tror att Gud vill tala in i ditt liv när du ber till honom. När du är uppriktig, när du är sann. Du inte förskönar din eländiga situation som du ibland är inne i. Utan du är äkta och sann. Men du är också längtande och öppen för att lyssna på Jesus. Då vill han uppenbara saker som du aldrig kanske har förstått eller hört ens före. Och jag menar att det här mötet är också ett möte med Jesus. Jag menar att han är här. Jag tror han har talat genom bibeltexten vi har läst tillsammans. Och jag tror att den helige ande vill ta den bit som just du behöver. Jesus han talar till den här kvinnan och plockar fram några saker som var väldigt viktiga för henne. Nämligen hennes relationer eller brist på dem eller problem med dem och hennes längtan efter Messias, eller hur? Och jag vet ju inte vilka två saker eller tre, fyra saker som du brottas med, men jag tror att Jesus vill komma in och möta oss där vi är. Vi behöver alla ett möte med Jesus på riktigt, för det finns så många berättelser om Jesus. Det finns många som tror på Jesus på avstånd. Men det är de som har fått möta Jesus personligen. Det är de vars liv blir förvandlade, förändrade. Där allting som tidigare var så viktigt får blekna i ljuset av att jag mötte världens frälsare. Och jag hoppas att på tisdag kväll när du går på en promenad, eller vilken, vad du än gör under veckan, ska inte replikera eller försöka göra som jag gjorde. Gud vill möta dig var du än är. Det är det, jag tycker det är så fantastiskt. Och det är nog i dagens läge så otroligt viktigt att vi får uppleva att Gud möter med oss, talar till oss och ger oss också frimodigt att be för människor till befrielse, till frälsning, till helande och till upprättelse. Samtidigt så är det fantastiskt roligt att se att Gud kallar människor. Gud jobbar med människor också idag i Sibbo. Och han vill använda oss för att som Filippus nå ut till människor som behöver höra om världens frälsare. Så jag vill ändå lite uppmuntra er och tänka att det finns människor här i Sibbo som det här året genom dig kommer att få höra om Jesus. Och kanske de får ett alldeles personligt möte med världens frälsare som förvandlar deras liv. Det ska vi, tycker jag, ha som ett stående bönämne. Ska vi be?